Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
När börjar och slutar jobbet egentligen? När allt ändå kan pågå digitalt hela tiden? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult, och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör.
Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Idag ska vi prata om det gränslösa arbetslivet, som man, ett begrepp som man slänger sig med väldigt mycket. Och det är ju så att det blir mer digitaliserat och ja, man kan i princip jobba hela dygnet, var som helst. Och när som helst. Inte alla, men en del dimensioner av jobbet ofta kan pågå om så bara i huvudet. Och det kan leda till att vi alltid är på inom situationstecken och aldrig lediga och inte får tid till återhämtning. Och det ska vi prata om, hur det är och hur arbetsgivare kan sätta ramar så medarbetare inte hamnar i stress och ohälsa.
Mm.
Men först vill vi berätta om någonting som Skandia har som vi tycker är bra.
Ja, vår partner. Och apropå ramverk då. Något som man lätt missar, i alla fall om man är ett litet företag eller precis har startat verksamheten, det är det här med tjänstepension.
Mm.
Det kan tyckas som dels lite tråkigt och byråkratiskt. Dels i början när man startar en verksamhet så handlar det väldigt mycket om att få in uppdrag för att faktiskt kunna fortsätta verksamheten, betala ut löner och sådär. Men det här med tjänstepension är en viktig grundtrygghet och också ett bra sätt att locka till sig medarbetare.
Det jag gillar är att Skandia har skapat liksom förutsättningar, även om man inte är en stor organisation, utan även om man är mindre, då kan det kännas som ett stort projekt att dra igång. Men de har skalat sina produkter så att de har dem för alla typer av storlekar på företag. För att de menar ju det, att företagare, det är ni som bygger Sverige, och vi har ju väldigt många småföretagare i Sverige. Och som du säger, det kan kännas som en så här stor och tråkig grej. Den är inte så tråkig när man ska få den sen.
Nej.
Utan då känns den inte så tråkig. Så att, men det handlar som så mycket annat om att sätta igång och investera i det, helt enkelt.
Och det är bra på många sätt. Jag tänker på den byrå jag jobbar på nu. Jag vet att innan jag kom in, när det var en mycket mindre byrå, så där pratade min chef om mycket att det var en viktig del i att bli det här större, riktigt bra bolaget som lockar till sig riktigt bra medarbetare, att man kopplar på en tjänstepension, har det erbjudandet.
Mm.
Så ja, nej, men spana gärna in Skandias erbjudande. Det finns något för alla, så att säga. Det behöver kanske inte vara så stort och dyrt som man tänker sig.
Nej, det passar även för sådana som jag, som egna.
Ja, sätt igång, Annie. Viktiga grejer från mig som gammal egenföretagare. Gör något hellre än inget. Ja, läs mer på skandia.se. Vi lägger länk i inlägget som alltid.
Så gör vi.
Och nu säger vi välkommen till dig, Gunnar Aronsson, som är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Välkommen.
Tack, tack.
Du är här för att vi läste några rapporter som släpptes via Arbetsmiljöverket. Och bland annat då en forskningsantologi som du har varit med och satt samman om det gränslösa arbetslivet. Och en formulering där som säkert var menad att haka tag i människor och som vi fastnade för, det var det här att Många människor, jag minns inte liksom vilket utsnitt av arbetstagare vi pratar om egentligen, men många människor lägger så mycket som 45% av sin arbetsdag på mejl och telefonsamtal. Och då tänker jag, hur 17 ska man hinna jobba när det är så? Vad säger du, Gunnar?
Ja, nej, men det är många människor som tycker att dagen bara försvinner och de får ingenting gjort. Mm. Nu var det lite mer än mejl och telefonsamtal också som ingick i det där, så det var inte fullt så illa som i kortet beskrev det där, utan det var en del annat också. Men det där har blivit ett problem, och den växer hela tiden, och det är så där okontrollerat i någon mening. Va? Det är ju ingen som beslutar riktigt om att det ska vara på det sättet, eller, utan det är liksom följden av 100 andra människors beslut som skickar mejl och jag hittar på små saker. Och varje sak är så liten, så den tycker man inte det spelar någon roll ungefär. Va? Men tillsammans så kan det bli väldigt mycket.
Och det tror jag vi alla känner igen oss i, eller många i alla fall. De här små duttärendena som egentligen är någon annans agenda, som liksom kapar ens arbetsdag genom att hela tiden så här, pling plong, det flaggas här och flaggas där. Någon vill något.
Jag tänker på det här begreppet, när ska man jobba egentligen? Alltså den känslan just nu. För det här andra som ingick, är det då möten och är det så?
Ja, det var möten och det var liksom spontana samtal och det var fakturer stod det till och med, tror jag, att man skötte.
Usch för sådana.
Ja, det var säkert något mer också, men det var väl folk som upplevde det här, att det här är inte det mitt riktiga jobb, utan det här, jag är här för att göra någonting annat, och sen så kommer de här sakerna. Nej, men det har ju kommit lite forskning kring sånt här också. Jag har ju hållit på lite med det jag kallar för illegitima arbetsuppgifter.
Aha.
Ja, och de är inte olagliga.
Nej.
Men de är liksom inte legitima i förhållande till den personen som gör det. Eller det finns två typer av så här illegitima arbetsuppgifter. Och det ena är de som kallas för oskäliga. Och de är egentligen någon annan som skulle göra. De har hamnat fel, eller det är en organisationsfråga. Någon borde göra det, men det är inte jag, för jag har ett annat uppdrag. Och sen den andra typen, det är det som kallas för onödiga arbetsuppgifter. Mm. Och de är onödiga egentligen när man organiserade arbetet lite bättre eller hade datasystem och program som funkade bättre och kunde kommunicera med varandra och så vidare.
Men det här är intressant, för att i båda fallen så pratar vi nu om digitala stöd och verktyg. Att de kan kapa vår arbetsdag därför att det går att använda dem så lätt. Men sen säger du att om man hade bättre datastöd, då skulle vi kunna organisera annorlunda. Vad är det som brister här? Vad är det vi missar att göra?
Alltså det är många saker som är... De flesta saker är förstås jättebra med datasystemen. Det är många saker som är dåliga också. Och, till exempel så läkarna i Skåne eller Malmö, de anmälde till och med datasystem till Arbetsmiljöverket för att kunna ta fram uppgifter om en patient, så kunde man vara tvungen att in i upp till 5 olika datasystem för att få ut de uppgifter man behövde.
Oj.
Och det ansågs som en så arbetsmiljö, sånt stort arbetsmiljöproblem, så det anmäldes. Så det är väl liksom det nästan värsta på något sätt, när en människa har en kund eller en patient och sen så strular de här systemen.
Ja,
och sen
som så ska
har
stötta.
Man något annat som är det viktigaste man ska göra.
Och att de inte pratar med varandra, då hade man ju lika gärna kunnat ha ett pappersarkiv som man bläddrade i på 5 olika ställen.
Det skulle man kanske kunna ha, men får ju säkert en del problem då också.
Ja, men jag tänker, då har vi inte kommit någon vart.
Nej, men det finns ju lösningar på sånt, men det... Ja, och då får man ta i och fixa sånt. När det gäller sjukvården är det också sånt här med integritet och sådana där frågor som man inte har löst. Så det är inte bara liksom datasystemen i sig, utan de här illegitima arbetsuppgifterna, de kan ju finnas där oberoende av datasystem.
Beskriv det. Vad händer då?
Ja, det är det här som vi började med. Alltså att var tog dagen vägen? Det var någon som stal min tid nästan.
Ja, en massa den känslan.
Uppgifter som gjorde att jag inte fick gjort det jag skulle.
Ja. Jag tänker det är också, det hänger ihop lite med det här, men det är väldigt svårt att fokusera på en sak i taget tillräckligt länge för att få någonting gjort. Och vi upplever just att vi blir avbrutna. Kanske öppna kontorslandskap, men även digitalt så kan det ju plinga på alla möjliga ställen om man inte sätter stopp för det. Och så pratar vi om kreativitet, och många yrken kräver ju att vi tänker och löser problem. Men det står ju i kontrast till att vi blir utsatta för de här störningarna. Vad har ni sett här?
Ja, alltså det är, finns väl ett sätt, och det är att stänga av en massa saker. Det är inte så mycket annat att göra egentligen än att stänga av. Och det, jag läste här för ett tag sedan om appar, det skulle man akta sig för. För det är något som är riktiga tidstjuvar, om man liksom, det händer någonting där, det händer någonting där. Så man håller sig till dem man verkligen behöver. Och sen alla de här plingandena, aviseringarna och sådär kan man förstås också stänga av.
Mm.
Och man kan, ja, man får ta itu med det där själv. Eller det måste bli någon sorts kultur på företaget också. Som gör att man lär sig att hantera det där. Och det är ju inte, men en hel del kommer utifrån. Så, eller man genererar själv sånt där för andra också. Genom att skicka ut saker som inte borde gå ut till alla och så vidare. Så att det är någon sorts disciplinering. Man går ju inte och knackar på dörren hos någon för något litet struntärende. Eller ska, jaha, jag skulle meddela det här, och så sticker man in en lapp innanför dörren till någon. Så gör man ju inte, men då, man borde inte göra så i datorsystemen heller.
Det är en ganska intressant jämförelse, att varje gång man ska skicka ett mejl kan man tänka så här, skulle jag vilja sticka den här lappen under dörren till den här personen nu? Men det är ju fortfarande så att då behöver jag ju troligen kommunicera med den personen. Men då tänker jag, en lösning skulle ju kunna vara att om jag har löpande kontakt med person A, att istället för att duttmejla hela tiden kanske jag ska ställa samman frågor och ärenden och skicka det två gånger i veckan.
Mm. Ja. Mm.
Ja, så kan man förstås också göra om det funkar. Ja, sen är vi väl lite spontana av oss också, så det är svårt att vara så disciplinerad kanske. Så det är väl det, men det är ju både mottagaren och sändaren som får skärpa sig, om man säger så.
Jag tycker du lyfter något viktigt där som jag reflekterar. Man är så här, ja, det kommer in så mycket, men hur beter du dig själv? Och som du säger, och jag kan också tänka just att som sagt, om man systematiserar hur man kommunicerar, så skapar det ju förutsättningar för att vara lite spontan och skicka en lapp. När man inte håller på att skicka små lappar hela tiden, då kan jag gå och säga så här, du, nu tar vi en kaffe eller någonting, för att jag har systematisera, men det tänker jag själv. Vänta nu, hur beter jag mig själv som gnäller på...
Oj då, jag är visst också producent av de här tittjuvarna.
Precis, så att avsändare och mottagare båda har ett ansvar. För att hur jag responderar kan jag också visa... Jag kan ju tala om så här, du, ska vi göra så här när vi mejlar? Du har lärt mig till exempel, så nu har jag jättelånga subjects. För du vill ju gärna ha ett mejl per ämne.
Ja.
Och då försöker jag i alla fall skriva i subjektfältet till dig att... Det handlar om det här och det här och det här. Men jag är så väldigt gul, så det blir ju det här och 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 det här kommer nu. Och lite det här, om jag försöker.
Jo, men det är väl lite bra, för att ofta är de här långa mejltrådarna, och så ska man leta efter någon information som råkade komma in i ett samtal som egentligen handlade om något annat. Så det där är en bra grej. Ja. Men jag tänker också att det kan ju vara att man ser över samarbetet. Så här, ja, men hur ofta behöver vi, eller behöver vi? Hur ofta har vi privilegiet att... kontakta varandra.
Mm.
Och så kan man ju då sätta ett stående telefonmöte per vecka eller något, där man försöker avhandla det mesta, kanske.
Mm. Mm.
För då behöver man bara duttmejla när det verkligen är något brådskande.
Mm. Mm.
Ja, nej, men det finns väldigt mycket att göra i någon sorts kultur som hanterar det här. Och det här, som sagt, det är ju ingen som har fattat de här besluten, utan det bara glider iväg så här.
Just det, utvecklingen, den tekniska utvecklingen av sig själv, har blivit chef.
Likadant med de här illegitima arbetsuppgifterna, det är ju inte heller någon riktigt som har bestämt med någon sorts övergripande bild av läget, utan det, ja, man tänker sig, ja, men det där tar ju bara 5 minuter, det kan jag väl ta mig 5 minuter i veckan, eller jag ska hålla koll på någonting, och sen så...
Kan inte du ge ett exempel på en sån illegitim arbetsuppgift?
Det är alltså en väldigt en legitim uppgift som slutade väldigt illa. Det beskrivs ju från sjukvården att läkare sysslar med saker som de inte borde göra, och det finns ju någonting som hände i Uppsala för det var ju en del år sedan nu. Men där var det så att det var 4 läkare som blev sjuka på ortopeden var det. I Uppsala, och hjärtinfarkt och annat elände, och någon dog. Och då visade sig när det anmäldes också. Och då visade det sig att en del av ganska mycket tid av de där läkarnas tid hade gått åt för att försöka hitta sängplatser till sina patienter.
Mm.
De hade suttit och ringt runt och försökt hitta sängplatser, och det var ju en synnerligen illegitim arbetsuppgift för en läkare.
Mm.
När det fanns patienter som skulle tas om hand.
Mm. Och gissningsvis gjorde de det för att de såg sig tvungna. Jag menar, eller Fanns det människor som borde hanterat den här typen av administrativa...
Det fanns säkert en del, men det räckte ju inte till då.
Nej.
Så att det här, att läkare sitter och fyller i tidsuppgifter och allt det där, det borde inte förekomma när det samtidigt är läkarbrist i landet. Då är det något väldigt felorganiserat.
Mm. Och det är ju likadant inom polisen och för lärare också. Att vi, alltså på något sätt, det här har vi återkommit till några gånger i podden. Så vi trodde med digitaliseringen att en massa administrativa uppgifter skulle skötas av sig själva. Mm. Och så hamnar de på de specialiserade yrkeskårerna som vi verkligen skulle behöva varenda timme av.
Ja, på sin
kärnkompetens.
Ja, precis. Och det här det är en jätteutmaning som du beskriver. För det har vi som sagt, vi ser det på allt flera håll. Att man administrerar upp. Ja, men det är det här, de här 45% som kanske är administration istället för värdeskapande. Ja.
Det som man har sett också, det är att administratörerna flyttar uppåt i systemet. Och så är det precis så där att de där mindre administrativa uppgifterna, de flyttas till handläggarna, om man säger så.
Mm. Så för det är så enkelt.
Ja, typ. Och då blir det att de handläggarna, om vi säger så, de är arga på administratörerna där uppe, för de hittar bara på saker som de ska ha rapporter om. Jo, det har skett en sån förskjutning genom, och det är mycket datoriseringen.
Ja, men det är väl lite det här, för att vi kan organisera saker och ting och för att vi kan mäta, då vill vi mäta hur mycket som helst hela tiden. Är det en sjuka?
Ja, det är snudd på en sjuka. Det är någon sorts överkontrollbehov som jag tycker finns i systemen. Att man litar inte på människor riktigt, att de ska göra det de kan. Och driver man det där tillräckligt långt, så kanske man inte kan lita på folk eller riktigt. För då gör de det som mäts. Mm. Och inte det som är huvuduppgiften, utan då koncentrerar man sig på det som mäts.
Jag bara reflekterar, jag har ju barn på dagis och på förskola. Och jag känner enorm tillit till pedagogerna som arbetar där. Och har inte alls speciellt stort kontrollbehov. Det är klart jag är mamma. Men alltså på dokumentation. Utan jag försöker gå på att mitt barn älskar att gå till förskolan. Men där har jag också sett hur kanske då vissa föräldrar frågar efter. Ja, men hur dokumenteras det här? Och hur följs det här upp? Och jag tänker så här. De är så trängda ändå i liksom resurser, så att låt dem fokusera på att vara med våra barn istället för att... Och så är det självklart, det är jätteviktigt att det finns dokumentation. Man kan fånga upp kanske någon utvecklingsutmaning som finns och så här förebygga liksom olyckor och så. Jätteviktigt, det finns rutiner. Men precis, det som du beskriver, lite ett onödigt kontrollbehov, att vi skulle behöva rannsaka väldigt många verksamheter. Vad kan vi... sålla bort om vi kan känna tillit till att människor vill göra ett bra jobb. För det kommer de kanske också vilja göra om de slipper vissa av de här onödiga... Ja, det var en rant från min sida.
Nej, men det, så känner jag. Det där är helt centralt, tror jag, på något vis. Alltså det här mät- och kontrollsamhället. Om man sen kopplar resurserna också till de här måttena, då, som på något sätt inte svarar riktigt mot det som är viktigt i verksamheten, då blir det ju ännu mer förstörande på något sätt, det här mätandet.
Mm.
Man ska mäta rätt saker. Det måste man ju göra ibland, men... Men just rätt saker och ingenting annat.
Mm. Nej, och kanske just rannsaka. Vad mäter vi och varför? Och vad tar tid att mäta och kontrollera och dokumentera som egentligen inte...
genererar något värde.
Nej, och där är det klart att tittar man sjukvård kontra kanske en inte så livsavgörande privat verksamhet, kommer det vara olika saker som behöver kontrolleras och mätas. Men precis, det har blivit en sjuka. Det har skenat iväg, så, som du beskriver.
Och som du säger då, att då, vad ska man säga, det drar undan marken för den här tilliten som behövs, som är så viktig för att vi ska må bra också. Kan inte du berätta lite mer om hur man bygger tillit?
Tillit är ju en sånt här begrepp, eller det är liksom en situation eller läge, eller vad jag vill kalla det, som gör att folk vågar göra saker.
Mm.
Då behöver man inte, så att säga, försäkra sig om och gardera sig om, utan man litar på motparten på något vis, och så gör man saker, och då slipper man väldigt mycket av de här transaktionskostnaderna, som det kallas.
Just det.
Genom att ha tillit i ett system. Alltså, faller tilliten ut, så blir de blir alldeles för dyrbara.
Och tilliten, var börjar det någonstans? Vad behöver man göra först och främst?
Ja, tillit skapar tillit. Det är liksom en sorts grund. Alltså att när motparten känner att jag kan lita på den andra Och så, då vågar man göra saker tillbaka. Så det är en sorts dynamisk process väldigt mycket med tillit. Men man brukar också säga att tillit är väldigt lätt att förstöra. Mm. Så därför måste man vara väldigt rädd om tilliten. Annars så kan det som har byggts upp under åratal kan förstöras väldigt fort. Om någon så att säga beter sig bedrägligt. Sen ska man förstås vara för sig. Man ska inte ha blind tillit eller, för att det finns folk som är ute efter att exploatera och bedra.
Mm. Men det måste ju ändå börja med någon slags tydlighet. Vad är vi här för? Vad är målet med det vi pysslar med? För jag tänker då, om det är tydligt.
Så det är ju tillit till liksom individer, men det är ju också tillit till institutioner och regler och att de tillämpas på rätt sätt, så att det finns tillit på flera olika nivåer.
Mm.
Och då tänker jag att här kommer vi in lite på att vissa typer av yrken har man ju, kan man ju ha mer, om jag tänker prata om frihet under ansvar. Och det är ju en viss typ av flexibilitet som man åtnjuter när man har det på plats. Och hur tycker du det ser ut på, alltså, olika håll på arbetsmarknaden rörande den här flexibiliteten?
Ja, alltså flexibilitet i fråga om frihet under ansvar, eller du menar något?
Ja, jag tänker att vi kopplar tillbaka till det här med det gränslösa arbetslivet. Ja, för att om det ska funka, tänker jag, alltså om det ska stötta oss, så måste du bygga på en viss mått av tillit. Att ja, men du ska göra dina 8 timmar om dagen, eller vad det nu är då. Du får göra dem hemifrån om du vill, men då måste du också göra det. Eller hur?
Absolut. Och det går ju att mäta en del av sån här jobb som görs på annan plats och på annat håll också. Men alltså en hel del jobb av mera kreativ sort, det kan man ju inte mäta på det där sättet. Så det måste ju baseras på tillit i stor utsträckning. Och det är, ja, man måste, som sagt, det är ju en dynamisk process som skapas. Och tillit skapar tillit. Och det är en vild blomma som bara blommar spontant, eller vad någon som sa det.
Ja,
man kan inte skapa tillit riktigt på det sättet att man försäkrar någon, så här är det verkligen. Det leder ju bara tvärtom till att man blir misstänksam om någon försöker tala om hur det ligger till så där lite överdrivet.
Mm.
Så nej, det är väl någon balansgång där. Alltså, folk kan ju inte lämnas ensamma eller på något sätt, utan de behöver ha kontakter med chef och med systemet och jobbet där man jobbar. Så att, och en öppen stämning, det är ju också en del av tilliten, alltså att man vågar berätta om att nu har det inte gått något vidare den här veckan.
Mm.
Och att man kan göra sånt. Och då kan man ju få hjälp. Och hade man varit på jobbet så kanske folk hade märkt att det inte gick så bra.
Mm. Så det
finns,
kan ju
andra
vara
där. Om man hade haft någon man hade vågat prata med. Och för folk blir, i någon mening blir man mer ensam i de här nya systemen.
Mm. Mm. Ja, absolut. Det landar mycket mer på, kanske på individen, att sätta gränser när gränserna är lösare, liksom mer abstrakta.
Ja, det skulle jag vilja påstå, att det är mer krävande att faktiskt vara produktiv och göra det man ska hemifrån. Mm. Och att verkligen få det på plats. Men också att kunna säga när nu är det klart. För det är ju inte alltid det här med 8 timmar. Alltså det finns ju olika mått. Olika sätt att mäta att vi har gjort det vi ska. Men det är väl återigen då någon tydlighet. Vad är det jag ska göra? Vad är det för resultat jag vill uppnå? När är det gott nog? Liksom?
Absolut. Mm. Vi har ju pratat om det i termer av någon sorts yttre styrning och yttre reglering eller kontra egen reglering. Och det gäller ju både arbetstiden och platsen. Och det gäller ju arbetsuppgifterna. I något mer strukturerat jobb så finns ju sådana här befattningsbeskrivningar.
Mm.
Och där står det vad man ska göra. Och underförstått också vad man inte ska göra, eller bör göra, eller får göra. Och då fanns det liksom en färdig form som folk kunde stiga in i. Här har du din arbetstid, här är ditt skrivbord. Här är dina arbetsuppgifter och här är din plats i organisationsplanen som ser ut så här.
Mm.
Men det där måste folk i mycket större utsträckning ta hand om själva.
Mm.
Vi kanske behöver rusta människor i gränssättning och alltså, det är typ av verktyg snarare än en hammare. Det är kanske det vi måste
Ja, vi har ju pratat mycket om det här med gränssättning. Alltså när vi började den här studien om gränslöst arbete, då såg vi ju mera folk som någon sorts människor som reagerade på de här förhållandena. Men sen har vi skiftat över till mycket mer att se hur agerar nu människor under de här förhållandena. Vad gör man? Och folk gör ju saker och som handlar om att skapa gränser hela tiden. För annars så skulle tillvaron bli helt kaotisk och omöjlig. Vi kallar det gränslöst arbete och det är liksom en metafor som inte är så bra egentligen. För det verkar ju som det är gränslöst, men det låter ju som det är gränslöst. Men i själva verket pågår det sån här gränssättande hela tiden.
Och vad är det för typ av gränser då? Jag tänker, för när vi säger det gränslösa arbetslivet, om vi definierar det. Jag har uppfattningen, för att korrigera mig om jag missar något, att just det, vi kan med digitala hjälpmedel jobba vilken typ dygnet som helst och varifrån som helst, ofta. I många yrkes. Och då kan det hjälpa oss. Man kan spara resvägar om man har små barn. Man kan, alltså man sparar den tiden. Man kan också vara fri att strukturera sitt liv lite mer så att det passar det här med balansen mellan fritid och jobb. Men det kan också leda till att man är på hela tiden. Och känner man sig då inte riktigt tillfredsställd, tänker jag, och inte känner att man har levererat för att man har mejlat 45% av sin arbetsdag. Kanske man sitter där på kvällen och sliter och känner att man aldrig är klar eller bra nog. Vad ser ni här? Hur mycket stöttning är det och hur mycket hinder är det?
Alltså de flesta människor klarar det här hyfsat, så är det. Det tycker jag vi ser i våra undersökningar. Sen är det lite svårt att precis avgöra, utan folk lägger sig till med de här strategierna som på olika sätt som gör att de kan hantera det. Och det finns liksom individfaktorer som gör att folk agerar olika och så vidare. Och det är liksom ett samspel emellan arbetsplatsen där man är. Vad är det för sorts krav som kommer från arbetsplatsen på flexibilitet eller så att säga gå utanför de vanliga arbetstiderna och hur tillåtande och hur möjligt är det att jobba så här gränslöst. Så det är liksom ett sorts stort mönster egentligen som folk, eller en geografi som folk rör sig i. Både tidsgeografi och rumsgeografi och in i organisationen där. Som är ganska annorlunda än det här gamla, som sagt. Här har du ditt skrivbord, här har du din plats i organisationen.
Men vilka blir stött av det här nya landskapet och vilka blir snarare hindrade?
Alltså det är ju väldigt olika utbrett i den arbetande befolkningen där. De som har de här gränslösta jobben, det är i stor utsträckning högutbildade som har självständiga arbeten. Mm. Och som kanske är så självständiga till och med så att det är ingen chef som riktigt kan styra och ställa med det hela, utan det är personen själv som skapar nästan sitt arbete. Och risken för sådana personer, de har kanske väldigt engagemang för sin uppgift. Och det är liksom att jobbet är det mest meningsfulla i livet, nästan. Risken för sådana personer är ju att de själva går för långt i förhållande till mest då, liksom om de har en familj eller någonting så blir det problem på den kanten. De tycker jobbet är kul och alltihopa, men det funkar inte gentemot människorna runt omkring socialt.
Så man jobbar jämnt och det går ut över familjen och fritiden?
Ja, det är nog risken för den här superengagerade personen som har lyckats göra om sin hobby till sitt jobb.
Mm, bra beskrivning, för det ligger nog nära sanningen för många att det otroligt kul, och då blir det svårare också att fokusera på att sätta gränserna.
Och i den här väldigt självständiga rollen, ja, då ligger det ju mycket på individen själv att, ja, som vi nämnde, stänga av notifieringar, att definiera vad är jag behöver göra, vad är jag inte behöver göra, kanske.
Ja, absolut. Och det här vi pratar mycket om, det är ju någon sorts gränsöverenskommelser.
Mm.
Som man får försöka sluta då. Det finns ju gränsöverenskommelser kring arbetsuppgiftens omfattning och så vidare. Så man kanske ska sluta med sin chef. Och så finns det en sorts överenskommelse man behöver ha mot arbetskamraterna horisontellt i systemet. Och, och, Och så har man en överenskommelse gentemot människorna utanför jobbet som man har relationer till också. Och då blir allting ganska mycket lättare, tror jag, om man kan göra sådana här överenskommelser. Och så får man väl stämma av och se om det funkar ibland och så vidare och så vidare. Men då är det någon sorts gränsreglering som man gör tillsammans med andra människor.
Mm. Jag tänker, om man tittar lite åt Europa och Frankrike till exempel och Tyskland, som ju har betydligt striktare, alltså verkligen lagar och regler runt det här. Det har ju inte riktigt vi i Sverige, även om vi faktiskt har en möjlighet att, som de här läkarna gjorde, att faktiskt lyfta ett system och säga det här är ett arbetsmiljöproblem. Och det kan man ju också göra. Lyfta den digitala kommunikationen på en organisation som ett arbetsmiljöproblem. Det är ju konstigt. Men hur ser du på lagar och regler runt det här? Vad tycker du?
Alltså man behöver någon sorts normer, tror jag. Men alltså lagar är jag tveksam till. För det är så trubbigt med lagar. Och det här är en verklighet som ändrar sig väldigt snabbt också, så att det är liksom en risk att sådana här lagar de blir helt otidsenliga fort som bara den. Utan man skapar någon sorts normer på arbetsplatsnivå och kanske liksom på högre nivåer också kring vad som är det lämpliga. Och det måste ju finnas en frihet för individen själv att bestämma om sin tillvaro, utan då handlar det mer om det här ska vi låta bli och pressa på andra människor mejl utanför arbetstid och sätta en mängd sådana saker som ingriper i andra människor, går över andra människors gränser.
Mm. Jag tänker, om jag pushar den lite grann, så tänker jag så här att det är så mycket som händer och vi utvecklas, men rent evolutionärt, vi som människor och våra hjärnor och kroppar, de hänger ju inte riktigt med. Så jag tänker att förr i tiden så var det liksom skola på lördagar, men man fick jobba, alltså det var stängt på söndagar. Vi mycket som hände, kan jag känna, det var en personlig reflektion, det tar inte riktigt hänsyn till våra liksom humana behov, utan det är mer en väldigt snabbt rullande snöboll av saker som jag ibland känner att, men min kropp hänger faktiskt inte riktigt med. Så hur har du några tankar runt det?
Ja, alltså stressforskningen, den sysslar ju fram till 20-30 år sedan väldigt mycket med vad är det som stressar oss, som varvar upp oss. Och det har ju skiftat fokus väldigt mycket, för det där uppvarvningen, det betraktas ju numera som någonting eftersträvansvärt, att man kan varva upp. Och det behöver man för att kunna prestera.
Mm.
Så det är inte där problemet ligger alls, utan det är det här med återhämtningen, alltså komma tillbaka i vila, och det har ju att göra med människans fysiologi och biologi att göra. Alltså att människor är någon sorts rytmdjur, om man uttrycker det så. Alltså vi behöver aktivitet, och det mår vi bra utav. Men sen behöver vi återhämta oss ifrån aktiviteterna. Och föran med det här gränslösa arbetet, det är ju delvis att man har det är återigen liksom läggs på individen, men det är ju inte riktigt. Men det är individen som ytterst handlar.
Mm.
Men alltså, så har man tillgång till jobbet dygnet runt, så finns ju den frestelsen att man gör någonting. Man tar ett extra pass där.
Mm.
Är man lite tävlingsinriktad, så kan man ju ta ett extra pass också.
Ja, visst.
Och lite.
Och jag tänker apropå maktobalanser då, för ni nämner i de här rapporterna att man kan se det som att det finns en god flexibilitet som innebär då kontroll för individen själv. Men sen finns det också de som förväntas vara flexibla på andras villkor. Vilka yrkesgrupper är det?
Alltså det finns ju någon sorts flexibilitet inne i arbetet, i arbetsuppgifter. Och sen finns ju den här flexibiliteten som väl säkert också påverkas av det här. Alltså att när har man jobb och när har man inte jobb. Och när är man efterfrågad och när är man inte efterfrågad. Och det har ju kommit, och säkert också genom digitaliseringen. Fast det fanns också förut. Alltså att det här grupperna som rycker in just in time för att jobba när det är mycket jobb, de är ju lätta att få tag i nu på något vis. Alltså det här sms-jobb och allt möjligt som det kallas. De är ju väldigt mycket flexibla på andras villkor, men inte på sina egna villkor. För de är ju, ja, så det är ju en grupp.
Så det kan vara att man är extra personal på livsmedelsbutiken.
Ja.
Och det kan ju vara bra kanske om man pluggar eller någonting, men om man behöver leva på det så kan det vara stor osäkerhet om man får ihop de pengar man behöver varje månad. Och då behöver man kanske ta pass fast det inte pass, ja, det inte funkar i livet riktigt.
Flexibla inkomster och fasta utgifter.
Ja, just det. Det var bra.
Ja. Nej, men alltså en del av de jobben, de, och det är inte riktigt utrett. Det är ju studenter och andra som har och som kan styra över det där ganska bra själv. Mm. Så de är det inte något problem för, utan de är det snarast en fördel att de kan ha lite extra knäck på det där sättet. Utan det är ju de här som, människorna som kommer upp i 30-årsåldern och har fasta utgifter och håller på något sätt och vill etablera sig och ha en mer stabil tillvaro, och sen går de kvar i den typen av jobb. Och,
fast och det, man inte vill.
Det är väldigt mycket kvinnor som... Mm. Och det har ju funnits tidigare som sagt. Så jag tror inte man ska koppla det för mycket till digitaliseringen. Utan digitaliseringen har liksom underlättat det här med snabba inryckningar, om man säger så. Alltså här, man kan gå in där och kolla. Ja, här finns ett jobb som varar i 2 dagar. Och det kan jag ju... Ja, bra. Nu tar jag 2 dagar och tjänar lite pengar.
Mm.
Jag tänker det vi bollar fram, det är lite det här att vi behöver jobba med det på arbetsplatsen och sen behöver individen jobba med det också. Men hur ser du på vad arbetsgivarens ansvar är i det här med gränssättning för att det inte ska kännas, och även det här med att det inte ska kännas som att 45% av arbetstiden går åt till, vad kallar du för, illegitima arbetsuppgifter?
Illegitima arbetsuppgifter, ja.
eller onödiga.
Eller tidstjuvar.
Tidstjuvar, ja. Hur ser du på arbetsplatsens möjligheter och ansvar?
Ja, alltså det ställer ju mera krav på den närmaste chefen. Som på något sätt, när chefen inte träffar sina underordnade så mycket som förut, så måste ju ändå chefen på något sätt hålla sig underrättad av att arbetsmängden är någorlunda vettig för personen och att personen vet vilken riktning han eller hon ska gå och så vidare och så vidare. Så det förändrar ju chefsrollen i någon mening. Och så den här direkta handledningen som kanske kunde finnas, och det här lärandet på arbetsplatsen, man såg hur de som var där gjorde och så lärde man sig indirekt informellt lärande. Så det som måste kompenseras på något sätt, det här informella lärandet på arbetsplatsen.
Mm. Och man kan behöva hjälp och stöd i att sortera och prioritera kanske i arbetsuppgifterna.
Absolut, det här prioriteringen, det är ju väldigt mycket en chefens uppgift. Så det är ju, prioritering är ju samtidigt en avgränsning av vad som ska göras och komma först i kön.
Mm. Då kommer vi in på det här med tydlighet. Alltså tydlighet i vad syftet är. För då kan jag ju lättare själv också göra det. Men jag landar ofta i att vi i de flesta fall inte behöver prata så mycket om att var gasen sitter, utan snarare i växelspaken och alltså parkeringsläge. Alltså metaforiskt då, att vi behöver hjälpa människor reflektera över hur de får in återhämtning. Och att de då kommer på att mycket av det de gör, till exempel med telefonen, inte ger återhämtning, utan det handlar mycket om att komma bort ifrån den och komma bort från det som är uppvärmningen, vilket ofta är i samband med andra människor, skärmar och klura. Och då behöver jag göra någonting helt annat för att få återhämtning.
Ja, alltså det gäller ju när man lämnar jobbet och stänga jobbet, om man säger så. Och det är ju, har ju också chefen en sorts viktig uppgift, att folk, till exempel om man har haft ett möte där, så att när man går ifrån mötet så ska man veta vad det är som gäller och inte gå och grubbla på det. Och när man går hem från arbetsplatsen så ser man till att nu stänger jag mitt jobb här på frågor och problem som jag inte ska ta med mig. Det, och lägger grejerna i rätt ordning på skrivbordet.
Mm.
Men det kan man ju säga, men en del jobb är ju så här, särskilt inom socialt arbete och annat, att det inte är så lätt att stänga det där om man vet, nej, att något barn far illa eller någonting, så hur vad gör man? Så folk grunnar på det där på nätterna också och vaknar med mardrömmar. Så det går till viss del, och det har inte heller med digitaliseringen att göra, utan, nej, det är liksom sånt som ligger i vissa typer av jobb helt enkelt.
Och i att vara medmänniska tänker jag. För det, men där tänker jag hämtar lite inspiration från en nära vän till mig som jobbar med väldigt svårt sjuka människor. Hon gör ett fantastiskt jobb, men för att hon ska kunna göra det så måste hon också stänga av. Hon måste stänga av, hon stänger inte av att de är människor. Men hon, jag tror att hon har beskrivit för mig att hon kommer till en viss lyckstolpe när hon är på väg hem från jobbet. Och fram till den så får hon grubbla. Men sen måste hon stänga av. För sen ska hon gå hem och vara mamma och partner. Mm. Och att det är ju inte att hon inte bryr sig om sitt jobb. Utan det är snarare för att palla med det dagen efter. Mm. Så behöver hon stänga av. Och det gäller ju oavsett om man jobbar med svårt sjuka människor. Eller vad det än är. Så behöver vi ju skapa kraft för att göra det igen dagen efter. Så att det inte... det är av omtänksamhet. Både av sig själv och för det man jobbar med. Tänker jag lite.
Ja, och det är... Slutsatsen av det här är väl att folk stänger av på ganska olika sätt. Hon hade ett sätt som hon gjorde det på. En del kanske var bäst av att lägga sig på soffan och blunda och höra på lite musik. Och en del ger sig ut och springer 16 kilometer.
Mm.
Och någon träffar kompisar och så vidare. Och då får man försöka hitta sitt sätt. Mm. Tror jag, för att det tycks vara ganska olika.
Mm. Men, ja, precis. Och, men just att förstå att man måste hitta det. Man kan behöva jobba lite med det. För det kommer kanske inte av sig själv. Just med tanke på hur lätt det är att vara gränslös både i tanke och i att, jag håller ju min mobil här, att hålla på med telefonen och mejlen och vad det kan vara.
Det är väl liksom farsoten nu på något vis, att man släpper aldrig telefonen ifrån sig, den går man omkring med i handen ungefär och det leder ju inte till att man kan stänga av eller rensa huvudet eller vad man kallar det.
Nej.
Ja, så att det ligger en hel del ansvar på arbetsgivare. Styra och leda och stå för tydligheten, hjälpa till med att sortera och prioritera och framförallt ha samtal, tror jag.
Prata om de här bitarna och förstå att de kan kännas abstrakta, men det här är faktiskt en av våra största utmaningar rent arbetsmiljö och hälsomässigt just nu, så att vi kan inte backa från det. Vi måste prata om hur vi hanterar det här.
Vår tes är ju att hälsa och lönsamhet hör ihop om man jobbar hållbart och långsiktigt, och det verkar ju stämma rätt väl överens med det ni kom fram till i de här rapporterna.
Ja, det tror jag, att hålla en sorts kultur med öppenhet så man kan prata om de här sakerna.
Spännande.
Ja. Vi fortsätter samtalen.
Ja.
Tack för att du kom hit, Gunnar.
Jättetack.
Fortsätt ni som lyssnar att prata med oss på healthforworld.se på Facebook och LinkedIn.
Och vi tackar våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen.
Ta hand om varandra, hitta de här gränserna och prata med varandra om dem. Vi hörs snart igen.
Må så gott.
Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.